Och det är ju tyvärr så när man som kvinna uttalar sig i frågor som jämställdhet eller jämlikhet eller rasism. Det väcker liksom det här gamla kvinnohatet. Mm. Nu finns ju det på nya plattformar i och med de sociala medierna. Men där du översköljs liksom av hat och hot och frustration från väldigt, väldigt mycket män. För kvinnor blir det ju väldigt på skinnet som det är. Det handlar om hur du ser ut, att du är korkad, säger fel saker, fel kläder, väldigt sexualiserat, vad de skulle vilja göra med dig, vad du borde bli utsatt för. Du borde bli gruppvåldtagen eller du borde liksom till rena dödshot. Så att det är liksom hela raddan. Och just det att det blir så väldigt sexualiserat är ju typiskt för hatet mot kvinnor.
Ja, det här är ju någonting vi har pratat om tidigare. Att när man som kvinna uttalar sig i frågor som jämställdhet nästan ska förvänta sig hat. Det är något som Annika Strandhäll fått uppleva extremt mycket av. Att hantera det kräver mycket självkänsla, men också en riktig passion för det man gör. Helt enkelt för att orka fortsätta. Och det pratar jag och Annika om i veckans avsnitt. Men ni får också höra om vem Annika är och hennes berättelse. Vissa av er vet nog det, men 2019 valde Annikas sambo att ta sitt liv. Och i det här avsnittet berättar hon lite om det och hur det är att hantera en förlust på det sättet när man dessutom blir lämnad ensam med deras gemensamma barn. Det är en historia som visar på vilken styrka den här kvinnan besitter. En styrka som imponerar mycket på mig. Jag blev alldeles försjunken i vårt samtal. Och det tror jag att ni också kommer att bli. Innan vi drar igång avsnittet vill jag fortsatt tacka min sponsor Excitec som gör det möjligt för mig att fortsätta ha de här samtalen som berikar oss alla. Så tusen tack Excitec. Och vill ni också stötta mig får ni gärna ge podden det betyg ni tycker att den förtjänar om ni lyssnar via podcaster-appen. Glöm inte heller att prenumerera och sprida avsnittet i sociala medier. Men nu, precis som vanligt, luta dig tillbaka, dra upp volymen och se till att lurarna sitter bra. För här kommer en timme med Annika Strandhäll. Kastar oss rätt in i det här och säger varmt välkommen till Annika Strandhäll.
Tack så jättemycket, kul att vara här.
Ja, det är ju andra gången vi ses idag.
Ja, verkligen.
Vi har fått en hel dag ihop, du och jag. Vi har precis gästat Malou efter 10.
Precis.
Så jag sitter här och är lite hög.
Och pratat om din bok. Fantastiskt viktigt och bra, tänker jag. Ja, det är nog nu.
Ja, det är nog nu. Och jag ska säga det här i podden också. Att jag är så glad att du lyfte mig väldigt mycket under den här intervjun med Malou och min bok väldigt mycket. Mm. Och jag tror, du säger så här, men det är väl klart. Och jag tror inte att det hade varit så självklart för alla. Eller vad tänker du?
Nej, kanske inte. Och samtidigt så är det ju verkligen en av de viktiga sakerna. Är ju just också att se varandra i det så uttjötade systerskapet någonstans och vad det är man bidrar med för att också lyfta de här frågorna kring strukturer och ojämställdhet. Mm. Och när man då som du nu skriver en bok som ändå baserar sig med över 100 intervjuer med liksom ledande kvinnor i Sverige på alla möjliga positioner, då är det, tycker jag, att det är ganska starkt.
Ja, men jag tycker det var häftigt. För vissa hade nog kanske liksom stilda, eller du vet, man gillar ju många gillar ju att stå i strålkastarljuset.
Ja,
men du lyfte liksom över det på mig och det tyckte jag var jättefint. Och Jag är jättetacksam för det. Jag blir alldeles rörd när jag pratar om det.
Det tar jag med mig.
Men det var väldigt skönt att ha med dig också. För jag var ju superduper jättenervös. Men vi klarade det bra.
Det gjorde vi.
Väldigt bra teamwork. Så jag ser fram emot det här samtalet med dig. Annika
Tack.
Strandhäll. Tidigare, nu ska vi se om jag säger rätt. Socialförsäkringsminister, eller hur? Socialminister och socialförsäkringsminister.
Ja, och idrottsminister en period.
Ja, oh, du ser. Du har haft en sån titel också. Gillar du att träna? Eller var det bara någon sån här...
Nej, faktum är att när jag tog över som socialminister så följde idrottsministerportföljen med i detta. Jag tog över efter Gabriel Wikström, min tidigare kollega på socialdepartementet som var hälso- och sjukvårdsminister, som ju gick i väggen.
Okej.
Och blev utbränd. Så först så vickade jag och sen så tog jag över hans portföljer också då.
Vad gör man när man är idrottsminister? Alltså det är att främja idrottandet i Sverige?
Ja, det är både att främja idrotten i Sverige, naturligtvis. Att värna hela idrottsrörelsen. Den är ju enormt stor med alla engagerade människor på liksom, föräldrar, vuxna utövare, barn, unga. Att idrotten i Sverige ska ha rätt förutsättningar att kunna fungera. Men man får ju också åka på ett och annat idrottsevenemang. Då. Jag såg faktiskt Charlotte Kalla ta guld i Pyeongchang. Det var apropå kvinnliga förebilder. Det var väldigt häftigt.
Ja, det förstår jag. Men sen avgick du. Det är 2019, eller hur?
Ja, förra hösten.
Av personliga skäl. Och då visste man ju inte först varför, eller hur?
Nej.
Men sen fick man reda på att det var på grund av din sambo.
Som Thomas hade... som tog livet av sig i slutet på augusti förra året.
Och det är ju en jättestark historia som du har varit med om.
Jo, det är det.
Och du var tyst om det först, eller hur? För ni höll på att separera. Du hade precis berättat att du skulle flytta ifrån honom.
Ja.
Och sen så...
En vecka senare tog han sitt liv. Och då hade vi hållit på att separera sedan årsskiftet. Och vi levde ju tillsammans i 19 år och har två barn tillsammans och en bonusgrabb, Simon. Eller min bonusgrabb, Simon. Så att det var ju fullständigt chockerande, livsomvälvande. Och det är klart att dessutom då befinna sig i den rollen som jag gjorde. Var ju också minister och med allt vad det innebär. Att också sitta i regeringen i ett sådant tillfälle och vara en offentlig person. Och det är klart att min första chock var ju bara, ja, jag ringde Säpo och sen så ringde jag statsministern och sen så sa jag till mina medarbetare, man har ju också många medarbetare.
Ja, precis.
Vi syns om en vecka, ungefär sa jag till dem. Jag var ju inte riktigt realistisk i min liksom, kris, om man säger så.
Nej.
Men sen blev det ju barnen väldigt mycket och deras kris som fick ta... min tid och mitt engagemang. Så en månad tog det mig innan jag riktigt hade landat i att lämna mitt regeringsuppdrag.
Ja, att du kanske kunde börja jobba med dig själv lite grann också, eller?
Ja, få tid att jobba med mig själv. Få tid att skapa en plattform för mig och barnen igen. För det blir ju någonting nytt. Liksom. Man får ju på något sätt omdefiniera vad det är som är familjen. Och det tog ju tid för mig att också bestämma oss att vi skulle gå ut öppet med det.
För det var norska kungafamiljen, va? Eller som...
Ja, det var ju så att prinsessan Märta i Norge, hennes före detta man, Ari Ben, som är ju en känd norsk konstnär, tog livet av sig på juldagen. Och de har ju tre barn då, julen 2019, för ett år sedan. Och de var väldigt snabbt ute och också talade om vad det handlade om. Och det finns ju fortfarande en sån enorm stigmatisering kring både psykisk ohälsa och inte minst självmord. Folk har väldigt svårt att liksom närma sig en person som har varit utsatt för den typen av förlust. Det är fortfarande väldigt känsligt i vårt samhälle att prata öppet om det. Så det tog lite tid. Så det var det ena skälet. Det andra skälet, om man ska också vara väldigt liksom öppen och ärlig, det är ju också att jag var en väldigt offentlig person när det här hände. Också en ganska kontroversiell kvinnlig politiker. Jag har ju varit utsatt för väldigt mycket hot och hat, inte minst på nätet. Och under hösten och vintern där så spreds det väldigt mycket tråkiga saker.
Att du skulle ha mördat din man, var
det? Ja, det fanns någon tråd på Flashback som hette mördade Annika Strandhäll sin sambo. Jag tror att det finns någon annan tråd som är uppe i över 300 sidor med alla möjliga vidrigheter. Jag har ju två flickor, mina döttrar, som nu är de 16 och 11.
Mm.
Som naturligtvis också rör sig i de här liksom sociala mediekanalerna.
Och ser vad som skrivs.
Ser vad som skrivs. Som tur är så har min äldsta dotter har ju varit väldigt öppen. Och vi har ju liksom pratat om det här.
Mm.
Men det var ju liksom alla ingredienser. Allt ifrån de mest vansinniga konspirationsteorier till väldigt grov sexualisering och ryktespridning kring mig.
Mm.
Och så här. Så att vi ville också äga våran egen berättelse om vad som hade hänt oss.
Mm.
Och äga berättelsen om Thomas, barnens pappa.
Mm.
Vem han är och vem han var.
Mm.
Så det var ju också en del i det här beslutet såklart. Och också väldigt viktigt för mig att det var liksom grundat i hela vår familj. Att flickorna och Simon, Thomas son, också kände sig bekväm med att gå ut, att jag gick ut och pratade om det här så öppet.
Hur hanterade du den här krisen? För det är en enorm kris att gå igenom.
Jo, det fortgår väl på sätt och vis. Alltså man,
det är ju inte länge sedan.
Nej, det är ju inte det. Och jag var ju ändå för mig så betyder ju politiken väldigt, väldigt mycket. Det är ju liksom inte bara ett uppdrag eller ett jobb eller vad man ska säga. Jag har varit engagerad i samhällsfrågor hela mitt liv. Och efter valet, förra valet, så fick jag ju också en plats i riksdagen.
Mm.
Jag har inte suttit där med att jag har suttit som minister hela tiden. Men då gick jag tillbaka också förra hösten, någon månad tror jag, efter Thomas hade gått bort.
Mm.
Och började lite försiktigt i riksdagsarbetet. Och det var ju också fint att inte isolera sig för mycket.
Mm, precis.
Utan också mötas av liksom, finnas i ett sammanhang och möttes av väldigt mycket fin värme. De människor från alla partier och många som jag kände och sådär. Mm. Så mycket fin stöttning i det. Men det är klart att det är ju inte färdigkrisad ännu om man säger så. Det här första året. Jag förstår ju nu vad som menas med ett sorgår.
Ja, precis. Första födelsedagen, första julen. Ja.
Allt sånt. Mm. Liksom, första, alla sådana saker.
Mm.
Att börja ta tag i alla våra gemensamma saker från 19 år av ett liv tillsammans. Liksom.
Mm.
Och försöka framförallt, vilket jag inte är färdig med nu, försöka förstå.
Ja,
varför? Hur kunde vi hamna här? Hur kunde jag inte se hur dåligt Thomas mådde?
Men du pratade väl med honom om det, va? Alltså,
det gjorde jag. Mm. Men för mig var det ju liksom, ju mer vi pratade var det ju uppenbart att han hade mått dåligt under väldigt lång tid.
Mm.
Och det var ju först efter vi hade inlett vår separation som jag liksom, ja, som han sökte hjälp själv för sitt dåligt mående.
Mm.
Men apropå normer och roller så var ju han fortfarande liksom, han skulle ju klara det här själv.
Mm.
Väldigt framträdande jobb som förhandlingschef för hela Arbetsförmedlingen.
Ja.
Förhandlade hela omställningen den våren.
Mm.
Ingen på jobbet märkte att han mådde dåligt.
Nej. För att män ska vara tuffa och starka.
Ja, han berättade inte att han var inne i en separation för någon.
Ja.
Nej, för män ska vara tuffa och starka. Han gick till jobbet varje dag.
Mm.
Till och med på fredagen innan han tog livet av sig på måndag var han på jobbet. Liksom. Så att...
Så vidrigt. Ja. Och du fick bara ett samtal att...
Ja, så var det. Och, för att då hade jag ju, som sagt, en vecka tidigare informerat om att jag hade en annan, var på väg att flytta ut.
Mm.
Och hade den helgen. Just för att situationen, ja, det är klart att hans dåligt mående accelererade ju under våren och sommaren. Och jag kände att jag behövde ta både mig själv och barnen ifrån vårt hem.
Mm.
Vilket jag gjorde. Och sen så skedde detta på måndagen.
Det blev som en trigger på något sätt att du flyttade ut.
Ja, jag tror att det var... Då fattade han beslutet på något sätt att göra detta.
Har du varit arg?
Jag är arg.
Mm.
Jag är jättearg.
Mm.
Och det är en av de sakerna som ju inte är färdigbearbetade för mig alls. Både då dels hur vi hamnade här, men också... Inte så mycket för min egen skull, men för barnens skull så är jag ju såklart jättearg.
Ja, att han lämnade dig och barnen liksom.
Mm. Jo, men den känslan finns ju där.
Mm.
Och hur mycket man än på något sätt intalar sig själv att det är en sjukdom. Alltså depression är en sjukdom som tar liv. Så här så är det ju ändå så att den ilskan finns där. Och det gör ju att den här typen av förlust blir så komplex, om du förstår vad jag menar.
Mm. Liksom. Och det hamnar väl i skuldkänslor också. Ja. Att man liksom klandrar sig själv. Och...
Ja, vad kunde jag, borde jag inte sett detta?
Mm. Liksom.
Vad kunde jag ha gjort? Vad kunde jag ha gjort annorlunda på den här resan?
Mm.
Å andra sidan så ska man komma ihåg, och det vill jag gärna säga här också, att det är ingen normal reaktion på en separation att ta livet av sig.
Nej.
Det är viktigt att verkligen säga det till många som står i valet att lämna en relation.
Mm.
Att det ska inte hindra dig.
Nej, för det är ju ett sätt som används som misshandel mot kvinnor.
Ja,
att man hotar med att man liksom ska ta livet av sig om man lämnar.
Ja, det är ju inte ovanligt ens en gång. Och framförallt att den typen av saker dyker upp i samband med en separation. Väldigt få tar ju steget dock.
Mm.
Så det vill jag ändå understryka någonstans. Att det är inget som man... ska förvänta sig eller en normal reaktion på en situation.
Mm. Det är en jättestark historia, det här som vi dök rätt in i. Mm. Men jag vill ändå lyfta den. Mm. För den säger ju ganska mycket om dig, tänker jag. Det är ju en stor del av dig.
Det är
att du har gått igenom det här.
Ja, det är en stor del av mig. Och det kommer ju alltid vara det. Och det är ju på något sätt att hamna i att omdefiniera sitt liv som kvinna.
Mm.
Att vara... ensamstående, ensam ansvarigt för barnen, en ny livssituation, en ny arbetssituation på alla sätt och vis.
Och sen är du politiker och jobbar ganska mycket, antar jag.
Mm. Det gör jag. Även om då såklart det faktum att jag valde att lämna regeringen gör ju att jag, även om jag arbetar väldigt mycket nu också, ändå kan styra min kalender på ett annat sätt än vad man kan som minister.
Mm. Och vi ska gå in mer på ditt jobb och sådär och prata om vad du gör.
Mm.
Du sa lite tidigare att du... Vi ska komma in på ditt nya uppdrag.
Mm.
Men du sa en sak som jag vill liksom haka på.
Mm.
Att du har varit en kontroversiell politiker. Och att du har fått utstå mycket hat för det.
Mm.
På vilket sätt har du varit kontroversiell, om vi börjar där?
Ja, det här blir ju då sett mot perspektivet av det vi diskuterade hos Malou i förmiddags. När man väljer som kvinna att säga... ta plats och att uttala sig i kontroversiella frågor, så drar man också på sig väldigt mycket hat.
Mm.
Och jag har väl valt, jag för det första otroligt stolt och glad över att ha fått förtroendet att sitta i Sveriges regering under ett stort antal år ändå.
Mm.
Och få ta ett så stort ansvar. Men för mig så har det ju alltid varit också väldigt viktigt att verkligen använda den plattformen till... att göra så mycket skillnad jag kan.
Mm.
Det är få andra plattformar som skapar sådana möjligheter som att sitta som minister.
Mm.
Både i din tillgång till media, till att kunna driva dina frågor, till att få människors uppmärksamhet för att kunna göra skillnad.
Mm.
Så för mig var det ganska viktigt när jag blev minister, och jag var ju fackförbundsordförande innan för ett stort fackförbund, att ta vidare in i min politiska roll, att använda sociala medier till exempel, väldigt mycket. Det var inte helt självklart 2014 i regeringssammanhang att man skulle göra det.
Nej.
Jag använde både Twitter och Facebook väldigt mycket och uttala mig ganska frispråkigt, både i frågor som jag har haft ansvar för, men jag är också ganska driven i frågor som handlar om till exempel då jämställdhet och inte minst också demokrati och kampen mot högerextremismen och den växande högerextremismen i Sverige.
Mm.
Det är någonting som har följt mig under många år, och jag har också använt den plattformen som minister för att också uttala mig i den typen av frågor och driva dem. Och då skapar det väldigt mycket reaktioner.
Du sticker ut hakan lite liksom.
Mm. Mm, ja, väldigt medvetet gör jag det också. Och det är ju tyvärr så. Och det har väl säkert du upptäckt och också Fanny och kommer få känna ännu mer av.
Mm.
Att när man som kvinna och uttalar sig i frågor som jämställdhet eller jämlikhet eller rasism...
Mm.
Så väcker det väldigt, man blir väldigt, det väcker liksom det här gamla kvinnohatet.
Mm.
Nu finns ju det på nya plattformar i och med de sociala medierna.
Mm.
Men där du översköljs liksom av hat och hot och frustration från väldigt, väldigt mycket, mycket män.
Mm. Vad är det för hat du får då?
Ja, och det är ju också skillnaden på det som män och kvinnor utsätts för. Män utsätts ju också för hat i sociala medier.
Ja,
men
det är klart.
Men det är en annan typ av hat många gånger. För kvinnor blir det ju väldigt på skinnet som det är. Det handlar om hur du ser ut.
Mm.
Att du är korkad, ointelligent, säger fel saker, fel kläder, väldigt sexualiserat, vad de skulle vilja göra med dig, vad du borde bli utsatt för.
Mm.
Du borde bli gruppvåldtagen eller du borde liksom till rena dödshot. Så att det är liksom hela raddan. Och just det att det blir så väldigt sexualiserat är ju typiskt för hatet mot kvinnor.
Mm. Därför att vi är sexobjekt, det är vår uppgift i livet.
Nej, men alltså det... Man blir vansinnig.
Jo, men
förlåt,
det är ju lite
man kan
så.
Ju inte... Ja. Men så är det ju.
Hur hanterar du det då?
Ja, på något sätt så också i takt med att man blir mer synlig och offentlig som politiker.
Mm.
Så ökar ju det där hotet. Så det blir ju en lite mer långsiktig tillvänjning.
Mm.
Eller vad man ska säga. Men jag hade ju också från början bestämt mig för att inte vika mig från de här plattformarna på grund av hatet.
Mm.
Det har varit viktigt. Och jag brukar många gånger också när jag pratar både med andra politiker eller internt i regeringskansliet eller med säkerhetspersonal eller så här, vara väldigt tydlig med att lika lite som man ska kunna driva bort en politiker från att stå på ett torg och tala med väljarna, så måste vi ändå se att de sociala medierna är de nya demokratiska plattformarna och torgen bör vara det.
Mm.
Och om då kvinnliga journalister, sådana som du, Fanny, som brinner för en fråga som är kontroversiell och tar plats i sociala medier och som kvinna, eller kvinnliga politiker lämnar de här plattformarna för att man inte orkar.
Mm.
Då har de ju jagat bort oss, om du förstår vad jag menar. Och det är ju en demokratifråga i grunden.
Mm.
Utan istället så handlar det ju om att faktiskt ta tillbaks och stå kvar. Och skapa strategier för att orka.
Mm.
Och där behöver ju också politiska partier, medieredaktioner idag, företag som har starka kvinnliga ledare som tar mycket plats, också har strategier för hur man faktiskt ska stötta. Så.
Mm. Jag tänker att det kräver också att kunna ta hot och hat och sådär som du gör. Mm. Det krävs ändå för att orka det någon form av självledarskap och självdistans, tänker jag.
Det gör det.
Hur har du tränat upp det?
Ja, det har jag gjort successivt. Dels i botten tror jag det var viktigt för mig att ha bestämt mig.
Mm.
Att också ha bestämt mig för att nej, det här handlar inte om mig personligen. Det här är inte jag. Jag vill inte låta de här rösterna som består både av emellanåt väldigt besvikna ensamma män och rent organiserade botar eller högerextrema organiserade företeelser som man ibland flyger på en. Jag vill inte låta dem få definiera mig, vem jag är, utan försöka stå stark i det som jag tror på som är viktigt. Och där är ju ungefär som vi pratade om i början här, det här också att lyfta varandra.
Mm.
Att jag har politiska kollegor eller andra i nätverk runt omkring mig som går in i de här trådarna emellanåt.
Mm.
Rena hjältar på vita hästar kan man känna med en del av dem, inte minst på Twitter som alltid backar upp liksom. Mm. Som gör att man orkar lite mer. Det som kan göra ont är när det kommer från andra håll. Jag hade ju någon incident för några år sedan där, och det ska sägas också att jag blev uppringd och fick en ursäkt, men där unga manliga tjänstemän på Moderatkansliet gjorde någon YouTube-inspelning på nätet där de hade glömt att micken var på. Och där jag kallades för hora och lite sånt där. Det kändes ju när det blev så liksom
tydligt på något
tydligt
sätt.
På något sätt, ja. Som var...
Men du har liksom inte utstuderat, liksom övat ditt självledarskap, utan du har mer, det är bara mer en bestämdhet att så här, det ska inte påverka mig.
Ja, det är nog väldigt mycket, mycket så ändå. Och det är så mycket i det som jag känner igen så väl nu. Liksom, så jag låter inte det riktigt bekomma mig.
Nej. För du sa det innan vi började spela in, att du måste liksom åka taxi, du kan inte åka kommunalt idag.
Nej.
Och det är för att du är kontroversiell och för att du...
Ja, det är väl att det finns en sådan bild, helt klart.
Men du har ingen Säpo idag? Ibland har du det. Det får man kanske inte prata om.
Nej, jag får inte säga så mycket om det.
Nej.
Men det är klart att om man ska zooma ut lite grann, så har ju Säpo också ansvar för den centrala statsledningen, som det heter. Så även parlamentariker har de ju ett ansvar för att...
Ja, att se till att du är säker.
Ja, att man kan utöva sitt demokratiska uppdrag tryggt.
Men du får en starkare hotbild antagligen än män i samma position.
Ja, och den ser annorlunda ut framförallt, skulle jag vilja säga.
Ja, och det är ju vidrigt.
Det är lite vidrigt. Och jag, som sagt, det är ju... Samtidigt så är det... Jag tänker på de samtal som jag vet att du har haft med väldigt många. Att just det här är kvinnohatet... Det är ju inte sällan kvinnliga politiker blir väldigt hårt utsatta.
Mm.
Annie Lööf är väl också en av dem som jag kan se också i sociala... Vi möts ju på olika sätt i sociala medier också. Mm. Det är väldigt tydligt, där man väldigt tydligt kan se en sådan bild. Mona Sahlin var en sådan, till exempel.
Ebba Busch är väl säkert också en sån som folk hatar på. Liksom.
Ja, definitivt.
Hur funkar det där? Stöttar ni varandra, kvinnor, oavsett politisk värdegrund, tänker jag?
Ja, det skulle jag ändå vilja säga. Att när det gäller såna här saker så finns det ett systerskap.
Mm.
För att man kan så känna igen sig i det.
Och det där är ju så viktigt. Jag tror att det var Gudrun Schyman som sa det i sitt avsnitt. Att så här, vi kvinnor kan stötta varandra även om vi tycker olika.
Ja, absolut. Och vi måste göra det, för att vi på något sätt kan ju också identifiera oss i varandra så tydligt, skulle jag vilja säga.
Ja, ni har ju samma utmaningar på något sätt, trots politisk värdegrund.
Samtidigt som det är ju, alltså med det här ökade näthatet som man ju då, på något sätt så har ju inte, jag brukar jämföra det med Vilda Västern ibland, att det är fortfarande en sådan där företeelse där man inte riktigt har hittat former och regelverk.
Nej.
Ännu. Utan det är lite Vilda Västern, man får säga och göra nästan vad som helst.
Mm.
Nu ser vi hur det påverkar demokratin, hur det har påverkat val, hur även väldigt antidemokratiska krafter kan nyttja de här plattformarna för att flytta fram sina positioner.
Men kolla på Trump, alltså, om vi ska gå utanför våra länder.
Ja, verkligen.
Han har ju verkligen använt sociala medier till att liksom bli den mäktigaste mannen i världen.
Det är verkligen. Ju... Ja, även Brexit-omrustningen vet man ju var en sådan där de sociala medierna spelade en oerhört stor roll. Och att det finns... nätkriget också är ett krig som utspelas av maktspelare på väldigt höga nivåer. Det ska man inte glömma.
Ja, nej, men och att kvinnor liksom bedöms... För här pratar vi mycket om kvinnligt ledarskap och liksom hur vi bedöms som ledare. Men jag tyckte Alexandra Nilsson la ut... För hon håller på med YouTube och sådär och är ju rätt stor.
Mm.
När hon la ut en video när hon åkte till... Jag tror att det var... Ja, strunt samma vilket land det var. Men nu under coronatid var hon utomlands. Och det fick hon ju kommentarer som så här, gud vad ansvarslös. Alltså, så mycket.
Ja.
Men när, jag tror att det var Annie Stondemina som också åkte utomlands. Och då var det så här, du är kungmannen. Alltså, att det är sån skillnad även där.
Ja, det är väl fortfarande samma måttstockar på lite olika sätt liksom, som används.
Ja, men de här strukturerna och normerna går ju liksom genom allt som vi gör.
Mm. Ja, men så är det verkligen. Hela tiden.
Och nu, då går vi vidare nu till nästa punkt. För att nu ska vi gå vidare till vad du gör idag, tänker jag.
Ja, okej. Okay.
För nu är ju du, nu ska vi se om jag säger rätt. Det gjorde inte Malou, eller hon bad dig säga, men jag ska säga själv. Jämställdhetspolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
Det stämmer bra det.
Fantastiskt. Jag har läst ordet 17 gånger här innan för att vara förberedd. Det är ett krångligt ord.
Ja, det är det. Men det säger ganska mycket vad man gör ändå.
Ja, det gör det. Väldigt tydligt vad du gör. Men du ska nog ändå få beskriva, så här, vad blir din uppgift?
Min uppgift är ju att för partiets räkning egentligen driva på jämställdhetsfrågorna väldigt tydligt.
Mm.
Som socialdemokrat så är ju det någonting som är väldigt grundläggande i våra liksom värderingar och i vårt parti.
Mm.
Och faktum är att nu är alltså första gången som Socialdemokraterna sitter i regeringsställning.
Mm.
Just den här mandatperioden, förra hade vi ju den posten.
Mm.
Men den här mandatperioden är alltså första gången när vi själva inte har jämställdhetsministerposten när vi styr Sverige.
Det är
Miljöpartiet som har den. Och då för att vara ett feministiskt parti som dessutom leder en feministisk regering, så är det nog ganska viktigt att vi också är väldigt tydliga i vår jämställdhetspolitik som parti. Och inte bara i jämställdhetspolitiken som regeringen bedriver. Så det kan man säga lite grann att det är mitt uppdrag för partiet. Både att kommunicera vår jämställdhetspolitik, att synliggöra den och också att ta fram förslag på nya reformer.
Mm.
Det är ju mindre än halvtid kvar till nästa val.
Ja.
Och vi vill vara väldigt tydliga i de här frågorna. För min del så är det ju verkligen så att det är ju en grundläggande också fråga för mig för varför jag är politiskt aktiv.
Mm.
Jag drivs väldigt mycket av jämställdhetsfrågorna och det faktum att jag brukar säga det internt emellanåt. Man kan inte vara socialdemokrat om man inte också är feminist. För att du kan inte få ett jämlikt samhälle som inte är jämställt. Utan vår uppgift måste vara att hela tiden identifiera hinder för att kvinnor i Sverige ska kunna ha samma möjlighet som män.
Mm.
Att både forma sitt eget liv men också samhället i stort.
Mm.
Så att det är mitt uppdrag och jag är ju otroligt stolt och glad över det. Att ha fått den här möjligheten att jobba så fokuserat med jämställdhetsfrågorna som jag nu har en möjlighet att göra.
Mm. Hur kommer det sig att du brinner så mycket för det från början? Alltså jämställdhet. För det känns som att det har varit så här, nu har jag googlat dig en del. Som jag sa till dig innan, så här, jag brukar inte läsa på jättemycket. Jag brukar ha lite koll så där. Men att när man googlar dig så är det ju mycket jämställdhet, feminism, liksom överlag.
Mm.
Så det känns som att det är ju inte bara nu för att ha den här titeln. Och det har du ju sagt också nu.
Ja.
Men alltså, varför var det så viktigt?
Nej, det har följt mig under hela mitt vuxna liv egentligen. Jag ska förklara lite varför. Men också i uppdraget. Jag var ju fackförbundsordförande som sagt var innan jag gick in i partipolitiken.
Mm.
För ett partipolitiskt obundet fackförbund ska sägas också inom TCO. Med väldigt mycket kvinnor i medlemskåren.
Mm.
Jag växte ju upp i Bergsjön utanför Göteborg. Det är ett utsatt område kallas det ju idag.
Mm.
Med en ensamstående mamma och två äldre syskon i ett höghus på Rymdtorget. Mamma hade det väldigt tufft.
Mm.
Hon blev sjukpensionär. Jag ganska tidigt efter mina föräldrar hade skilt sig. Och ekonomiskt var det väldigt tufft. Mamma mådde dåligt. Det var tuffa villkor i stort för oss. Så någonstans så kan jag väl tänka mig att just engagemanget för jämställdhet.
Mm.
Min mamma var ju då, när mina äldsta syskon var små, var hon ju hemmafru liksom. Hon fastnade ju precis i den där fällan som så många kvinnor under en tidsperiod gjorde.
Mm.
Gifte sig, fick första barn när hon var 18. Gifte sig, tror jag, de fick gå till kung som var 17 år. Var hemma med barnen, jobbade lite extra som på dagiset som det hette då, som barnskötare. Och sen så blev hon ensam med ansvaret för oss tre barn. Hade inga förutsättningar egentligen att kunna ekonomiskt klara det.
Mm.
Och blev dessutom sjuk. Så det är klart att någonstans grundade sig nog mitt engagemang för jämställdhetsfrågorna där. Utan att jag riktigt själv kunde formulera det i mitt eget huvud då.
Nej.
Så jag engagerade mig fackligt väldigt tidigt på min arbetsplats. Och det var då, det är ju då ett kvinnodominerat förbund som jag blev ordförande för. Som sagt, 75% kvinnor i medlemskåren i Vision eller SKTF som det hette tidigare. Kommunaltjänstemännen. Och både fackligt sen så präglade det ju mitt engagemang i liksom kampen för jämställda löner, arbetsmiljön på de arbetsplatserna där mina medlemmar arbetade.
Mm.
Det är också en grupp som kvinnor är väldigt mycket mer sjukskrivna än män och så vidare. Det drabbade inte minst de här grupperna som jag företrädde. Och sen när jag fick möjligheten och fick frågan av Stefan Löfven att bli socialförsäkringsminister hösten 2014, då hade jag faktiskt suttit i alliansens delegation för jämställdhet under 4 år.
Okay,
ja. Tillfrågad av Nyamko Sabuni bland annat som fackförbundsordförande då.
Mm.
Och så att den frågan hade ju följt mig också sen innan, om man säger så, även utifrån allianspolitiken. Så att när jag fick frågan att gå in som socialförsäkringsminister så kände väl jag att det var nästan som någon hade givit mig, jag vet inte, ett guldkort.
Ja.
Du förstår, ja, man öppnar chokladbiten och där ligger den här guldbiljetten. Liksom.
Ja, men precis.
Du får komma in i chokladfabriken och göra grejer.
Mm.
För att jag fick ju på mitt bord hela den ekonomiska familjepolitiken.
Mm.
Pensionerna, sjukförsäkringen, you name it. Liksom. Det är ju när, det är ju över en tredjedel av statsbudgeten som ligger i den där ministerportföljen.
Mm.
Och möjligheten att då kunna till exempel höja underhållsstödet, barnbidragen. Ja, verkligen sådana saker som spelar roll.
Mm.
Inte minst för ensamstående mammor som ju fortfarande är en av de mer ekonomiskt utsatta grupperna i Sverige. Vilket ju är helt sanslöst.
Ja, där har politiker något att göra. Men det kanske vi inte ska gå in på här. Men det där är ju liksom kvinnor som skaffar barn överlag har ju varit. Jag skrev ju en debatt om det nu i Expressen.
Uh-huh.
Alltså vi ska inte skamma mammor som vill göra karriär. Men mammor skammas ju oavsett vad de gör.
Uh-huh.
Alltså även om du är hemma. Ja, men även om du är hemma, ja men då är det inte bra. För då ska man ju göra karriär.
Mm.
Men om man gör karriär och inte är med sina barn, då är det dåligt, för då är man en dålig mamma.
Ja, gud ja.
Så man kan liksom aldrig göra rätt i den frågan. Och så drabbas man ekonomiskt.
Mm, det gör man.
Men vi ska inte gå in på politik här, för då kan vi sitta här i 100 år.
I 100 år. Nej, men det är klart att för min del så var ju det otroligt häftigt att få den möjligheten. Att rent instrumentellt
kunna
sitta och räkna på, om vi skruvar där, så blir det så här mycket i plånboken för den här gruppen.
Mm.
Liksom. Det är en ganska häftig känsla.
Men vad gjorde du, tror du, för att bli erbjuden det här guldkornet? För att här pratar vi en del om så här, hur positionerar man sig och blir tilltänkt för den här typen av roller?
Mm.
Vad tror du att du har gjort rätt längs din karriär?
Herregud, vilken bra fråga, Fanny.
Ja, jag jobbar så, jag ställer bra frågor. Jobbiga och bra frågor.
Ja, väldigt jobbig fråga, svår fråga. Jag tror att jag har ganska, utan att tänka så mycket, bara gjort det som jag verkligen brinner för. Inte tagit så jättemycket hänsyn i de olika roller jag har haft redan från början. Jag var ju extremt ung när jag blev ordförande för kommunaltjänstemännen i Göteborgs stad. Och det är ändå Sveriges största arbetsgivare med 40 000 anställda. Liksom.
Mm.
Göran Johansson var då Socialdemokraternas kommunstyrelseordförande där. En väldigt känd, mycket manligt kodad politiker.
Okay,
jag var typ 25 år och yngst av... Och ganska blond.
Yngst av alla typ.
Ja, yngst av alla. Alltid.
Ganska blond.
Och dessutom, och väldigt blond och blåögd.
Ja, dessutom så får man höra, har jag fått höra från flera nu, att så här, och dessutom är hon jävligt snygg. och det är ju en kul komplimang, men det är så typiskt att man måste säga det om kvinnor.
Ja.
Alltså, du är jättesnygg så, men att man i sådana här sammanhang, typ som nu efter Malou, måste säga, gud vad bra hon var, och dessutom snygg.
Mm.
Ja, förlåt.
Det finns ju alltid, det finns ju liksom ofta med där, att man bedöms efter utseende.
Vad har det med din kompetens och hur bra du är på Malou att göra? Alltså
ingenting.
Det har ju ingenting med det att göra egentligen.
Nej,
det blev ett sidospår nu, men du pratade om...
Nej, men så är det ju. Du har ju helt rätt. Och det där har man ju också genom åren såklart haft strategier för att hantera på olika sätt. Nej, men, och det är väl så att jag körde väl på ganska mycket utifrån också mitt engagemang.
Mm.
Och sen ska jag också säga, vilket ju då är så otroligt viktigt och som du skriver i din bok också, att jag har också mött på vägen både förbannat smarta, bra kvinnor som har både stöttat och pushat och lyft, men också män ett antal. Och vad det betyder när man kommer som ung kvinna från fel område med fel bakgrund och ska bli ordförande för ett av de största kommunaltjänstemannafacken. Jag var ju helt fel på väldigt många sätt liksom. Och extremt ung. När män, äldre män som har en plattform använder den för att faktiskt också hjälpa till att lyfta dig.
Mm. Alltså, varför gör inte fler det?
Ja, varför gör inte fler det? För det betyder så enormt mycket. Och jag kan ju fortfarande liksom nämna de här på mina fem fingrar höll jag på att säga och rysa lite ut med armarna. Bland annat arbetsmarknadschefen för arbetsmarknadsfrågorna i Göteborgs stad, fackförbundsordföranden för kommunaltjänstemännen där, den dåvarande, en man som hade liksom hängt med länge. Och vad det betyder, både för att skapa självförtroende och ge en vingar att ta sig vidare. Och att man får den här möjligheten på något sätt att man får tillgång till rum som annars är svårt att få tillgång till. Så det är väl ett viktigt medskick. Vi behöver ha fler män som ser vikten av att lyfta kompetens oavsett vilket kön det har.
Hur får vi med dem då? För det pratar jag också ofta om här. Hur får vi med dem att göra det? För de måste ju öppna dörren. Vi kan ju stå och banka hur länge som helst. Det kommer ju inte hjälpa.
I Malou i morse så räknade du ju upp en lång radda med fördelar även för män. Om att
ja, precis. Så alla blev lite chockade när jag sa att de kommer få ha mera sex. Ja. Malou fnittrade lite där och tyckte det var lite roligt. Ja. Men det finns ju så mycket fördelar med det.
Det gör det. Det finns otroligt många fördelar med att dela ansvar på många olika sätt. På jobbet, i hemmet, i samhället i stort. I att vi använder hela liksom, kompetens... kartan som vi har tillgång till i det här landet på något sätt. Så det har varit viktigt. Det har varit en viktig... Men jag har ju också, som så många kvinnor, jag har också blivit utsatt för sexuella trakasserier såklart. Det har varit händer på ryggen och skamliga förslag och just den här känslan av att... Som man som kvinna då får. Av att, vad spelar det för roll vad jag säger mer här nu? Det är så här som jag ses liksom.
Hur har du hanterat det då?
Ja, men lite... Jag ska inte säga att man för i stunden alltid hanterar det så bra.
Nej.
Men att dra slutsatser av det så småningom. Jag vet att jag hade ett tillfälle som jag väl... Och då var jag inte så... Då var väl kanske 23 eller 22 eller något. Jag jobbade en del internationellt då. Och var på en stor internationell konferens i Prag, tror jag det var. Och var ju där som representant för Sverige. Så att det var ju liksom ändå... Och tyckte att jag hade något att tillföra. Och på kvällen hamnade jag bredvid vice generalsekreteraren med ansvar för Europa. Bla, bla, bla. Ja. Han är död nu, så jag kan liksom...
Du kan ändå hänga ut honom här.
Ja, lite så här. En britt som tillbringade kvällen med att utan att fråga mig först helt plötsligt så hade jag en hand ner för ryggen och ner mot... in bak och sen så var det rakt på frågor om inte jag kunde följa med in på hans rum liksom. Och det är klart att dagen efter där när man var så ung och han var väl 50 kanske och han skulle leda hela den här kongressen,
ja, så kände man ju inte förhållandet där.
Ja, man kände sig inte så stor då.
Nej.
Men att sen komma hem och så prata med en del människor runt omkring sig och bli lite förbannad helt enkelt.
Men hur kan det här fortgå? Alltså nu såg vi nyligen, jag vet inte om vi ska nämna några namn, men i pressen, en ny MeToo-skandal med 12 kvinnor som vittnar.
Ja.
Och ett öppet brev från en man som säger så här, jag var helt omedveten.
Ja.
Och då undrar jag så här, vilken värld lever man i? Alltså hur är det möjligt?
Ja.
Vad tänker du om det?
Det är så otroligt frustrerande för att vi lever ändå i ett land. Det går ju inte att komma ifrån att vi... Under lång tid i Sverige har jobbat väldigt medvetet med jämställdhetsfrågorna. Och reformer för att kvinnor i Sverige ska delta och ha förutsättningar att kunna delta fullt ut i arbetslivet. Och ändå så förekommer detta så till den milda grad. Jag menar, det är någonting som gör en så otroligt upprörd. Och där måste man komma tillbaks till MeToo-upproren för några år sedan. De ligger ett par år tillbaks i tiden. Det var 80 000 svenska kvinnor på alla nivåer från alla yrkesgrupper i hela svenska samhället som de facto skrev på de här uppropen om vad det är som försiggår och hur de här trakasserierna ser ut på deras arbetsplatser. Tyvärr så har ju detta lite granna eftermälet drunknat lite granna i de personhistorier som blev kring det här.
Vilka tänker du på då?
Nej, jag tänker att det var ju flera...
Typ Virtanen och så. Ja. Jag vet inte om vi ska namnge, men...
Nej, men så det var ju en hel del av alla dessa kvinnors historier som faktiskt på något sätt drunknade i det. Och jag tror att vi måste komma tillbaks till det, att ändå se sanningen i vitögat. Att i till och med i vårt land, där vi är så medvetna och kvinnor deltar i arbetslivet, mest bland, liksom, om man tittar ut över Europa, så har väl vi det högsta arbetskraftsdeltagandet bland kvinnor i typ hela världen i Sverige. En självklar del på varje arbetsplats. Och ändå så har vi inte brutit de här mönstren. Och varför det ser ut så? Ja, det är väl för att de här strukturerna är så starka. Och varje gång vi säger att det inte är strukturer, utan att det är enskilda fall och enskilda män och så här, så fråntar vi oss lite fler av, liksom, möjligheten att faktiskt använda verktyg för att komma åt det här. Utan det handlar ju om att exponera, att synliggöra. Och vad jag förstod det just det här fallet vi nu pratar om då, utan att nämna namn.
Vi får nämna namn. Jag tänker att det är känsligare för dig än för mig.
Ja, nej, men så här, när det gäller det som nu hände på Operakällan då. Så var det också uppenbart att efter MeToo-avslöjandet 2017 så hade man fått en annan typ av arbetsmiljö på den här arbetsplatsen. För att någonstans så fanns det väl en självinsikt som dök upp då, uppenbarligen.
Men typ anmäl inte mig nu eller vad det var man skämtade om. Ja. Och det, min fråga är så här. Hur kan det vara möjligt om nu då den här mästerkocken är helt omedveten, som man säger. Hade ingen aning om att någon hade uppfattat mig så här. Fine. Men hur så här, hela omvärlden. Alltså, det är ju inte rimligt att ingen har sett det.
Nej.
Vad får vi civilkurage ifrån? Ja. Alltså, vad tänker du om det?
Ja, och det där kommer vi ju tillbaks till det här. Att det måste i och för sig också både vara då mäns och kvinnors uppgift på en sån här arbetsplats. Att våga säga att herregud, det är inte okej att du bet den här kvinnan i bröstet, som var en sån historia som förekom. Och sätta stopp för det. Samtidigt som det naturligtvis också säger någonting i de fall, många gånger som vi har hört, att det handlar om makt också.
Mm.
För många gånger så är det ju ett överordning, underordningsförhållande.
Mm.
Där den som utsätter någon som är i beroendeställning på olika sätt.
Mm.
Vilket ju säger en del om vikten av att också trygga kvinnors situation på arbetsmarknaden, om man ska vara riktigt ärlig.
Ja, men också få män att våga säga ifrån.
Ja, helt rätt.
För det är också det här att man skrattar med.
Ja.
Att då är man ju lika skyldig, tänker jag. Ja.
Att bryta den här typen av jargonger.
Mm.
Och att också stötta sina arbetskamrater i att bryta den här typen av jargonger, som det ju då kan bli en kultur på arbetsplatsen som liksom är nästan personoberoende, förutom den då som möjligtvis utsätter andra på det här sättet.
Mm.
Utan man lär sig in i det här beteendet, liksom.
Och nu pratar vi om beteenden och strukturer och sådär. Vi vet ju att sexuella trakasserier, det är ju också ett strukturproblem som allt annat på något sätt. Men nu har ju du läst min bok. Väldigt grundligt, för jag förstår, vilket är jättekul. Men så här, och vad är dina tankar efter det? Vad känner du igen dig extra mycket i från den?
Jag känner igen mig väldigt mycket i den här boken. Och därför jag rekommenderar verkligen fler att läsa.
Ja, det här är inget marknadsföringsgrej egentligen.
Nej, det är det inte. Men är de här väldigt tydliga exemplen i boken från alla de här som du har intervjuat, som faktiskt delar med sig.
Mm.
Och som till exempel, jag känner ju igen mig väldigt mycket i det här som vi kvinnor ofta gör, och som även jag väldigt medvetet gör, det här med hur man klär sig i olika sammanhang för att passa in. Att tänka på att inte vara för bitchig och bossig, att le för mycket eller le för lite, som är exempel som förekommer i den här boken. Hur man använder sin röst, hur man intar ett rum. Det fanns ju ett exempel som jag vet inte om vi nämnde det hos Malou i morse, men som Camilla Wagner skriver i din, som du skriver i din bok som hon har gett, som handlar om när hon hittar sin röst.
Mm.
Där hon liksom inser någonstans när hon börjar jobba med sin framträdande teknik och sänker sitt tonläge någon pitch och verkligen känner att hon hittar sin röst. Så här låter hon egentligen.
Ja, hon har pratat pipigt för att verka mindre hotfull.
För att verka mindre hotfull. Ja. Vilket jag tror att det är liksom inte alls ovanligt. Man hittar strategier. Och det är ju kvinnligt, men det är ju väldigt mänskligt också.
Mm.
Att just mer eller mindre omedvetet för sig själv hitta strategier för att att överleva i olika sammanhang och att klara de här rummen liksom.
Mm.
Så det kände jag igen mig väldigt mycket i, liksom det här med appearance, hur man pratar, hur man intar ett rum, hur man uppfattas, att det är någonting som vi kvinnor hela tiden jobbar med.
Och måste tänka på och anpassa oss efter en norm.
Mm. Och normen så tydligt i alla sammanhang är att det är mannen som är normen.
Mm.
Det är därför kvinnor sätter på sig kostymer och sitter en svart kostym här idag. Med höga klackar.
Ja.
Dräkter. Det är därför som förmodligen vi fick knytblusen, fick en stor revolution på 80-talet.
Mm.
Som en motsvarighet till slipsen. Att inte sminka sig för mycket, att inte sminka sig för lite.
Mm.
Hela det här.
Nej, men det jag tänker på att så länge vi gör de anpassningarna, då hjälper ju vi till att upprätthålla den här normen.
Det gör vi.
Hur gör vi för att bryta det?
Ja, jag tror återigen att emellanåt det handlar om att utmana. Det är definitivt att testa. Jag såg att jag bara skannade, för jag hade lagt ut innan vi var på Malou i morse, så hade jag bara lagt ut att jag skulle dit på Facebook. Jag hade fått en härlig kommentar där från en man som sa att, och tyckte du verkligen det var lämpligt? De andra kvinnorna var inte lika sminkade som du som var med i Malou.
Ja.
Och du har varit minister, stod det också. Han hade verkligen inte uppfattat budskapet här på morgonen.
Nej. Och gud vad kul att du fick den kommentaren.
Ja, tyckte jag var helt.
Ja, då var det för att du hade rött läppstift då? Eller? Jag har jättemycket smink. Nej, inte jättemycket, men jag har sminkat mig.
Ja, jag hade urringning också. Jag tyckte han var alldeles.
Ja, okej. Okay, ja. Ja, det är ju, jag har trasiga jeans. Jag
direkt olämpligt.
Ja, det var direkt olämpligt. Ja, men det där är ju så typiskt. Jag vet det, Helene Barnenkå faktiskt. Hon var ju på scen. Microsoft hade något jättestort event.
Mm.
Och la ut en bild från det. Och då gick flera in och kommenterade hennes skor. Att hon hade snygga skor.
Mm.
Det är också intressant.
Ja.
Och det var ju en komplimang. I ditt fall var det ju. Men det är ändå en konstig, tycker jag. Här står jag på en scen på ett jättestort event. Och så kommenterar folk mina skor.
Och i den rollen som hon har.
Ja, precis. Hon är ju liksom, har ju en av de mest framträdande rollerna i Sverige. Liksom.
I svensk näringsliv.
Ja, och hennes skor var väldigt väsentliga.
Ja.
Men då var det många kvinnor faktiskt som kommenterade skorna.
Mm.
Och det är ju, jag tycker att det är intressant att man alltid knyts till sitt utseende liksom. Men nu tror vi, nu är det något annat som vibrerar.
Ja, nu var det något annat som vibrerar. Ja. Förhoppningsvis var det en engångsföreteelse.
Ja, precis. Ja, det.
Klaviska.
Ja, telefonerna. Du är ju, nej, minister säger man inte idag.
Nej.
Du är riksdagsledamot, säger man så. Ja.
Mm.
Då plingar det ofta i telefonen.
Det plingar en del.
Ja, jag förstår telefoner. Det. Hela tiden. Och vi ska faktiskt börja avrunda nu. Vi har spelat in jättelänge.
Oj, ja, där ser man.
Så säger alla att tiden går väldigt fort.
Ja, den gör det. Och det är sån otrolig lyx att få delta i ett sånt här sammanhang och samtal.
Mm.
Där man hinner få en chans att utveckla sina tankar lite grann i dialog med en annan väldigt smart kvinna.
Ja, vad kul. Det är bra att du tycker det. Jag har själv läst min bok och bara, ja, du låter rätt smart. Så här.
Eller hur?
Ja, det är rätt coolt. Det är coolt. Men är det något du känner att vi har missat nu som du vill lyfta med dem som... Du kom ju hit ganska oförberedd och du tog det på volley lite grann.
Mm.
Även om du vet ju vad jag gör. så att...
Nej, det känns som vi har rört oss inom ganska viktiga områden. Ja.
Jag tycker vi har fått fram jättemycket bra.
Ja,
jag är supernöjd med det här samtalet. Ja. Så att vi säger då tusen tack för att du har varit här.
Mm. Tack så jättemycket för att jag fick komma, verkligen.
Tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt med Annika Strandhäll. Jag vill önska er en grym vecka och sen så hörs vi på onsdag, precis som vanligt.